Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Backner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Bosse Anderssons nya ödmjukhet. It's time to get rebel! Det var ju en mycket uppjagad Bosse Andersson som mötte den samlade pressen, höll jag på att säga. Men det var inte, det var ju dig och Robert Laul i ett, något rum inne på Tele2 medan spelarna kom ut på planen för mixad zon efter matchen mellan Djurgården och Malmö FF. Och ja, men det fanns kanske skäl för honom att vara på gott humör, men han var på väldigt gott humör. Och du gjorde en intervju med honom där han... Ja, svävade runt bland molnen, vad ska man säga?
Ja, men det var ju så att efter presskonferensen så bad jag om att få en intervju med Bosse och han stannade kvar. Men jag vet inte, det var han har ju liksom den tendensen, Bosse, att när han är uppjagad så ser han väldigt lugn ut, men han pratar väldigt stressat och med mycket energi. Och det var väl Lau som pratade med honom först och jag stod bredvid där, och då det kändes som han var väldigt uppjagad fast han försökte hålla liksom en lugn ton.
Man ser det i hans formuleringar.
Ja, exakt.
Också. Ja, man ser det i formuleringar, för det är som så här, nej men det är jättestolt över grabbarna, och sen så liksom han får nästan lägga band på sig själv. Men det roligaste av allt då var ju att han först gick in på att upprepade det här provokationen mot MFF då, att de är stressade. Och sen dessutom lade till att de dessutom var paralyserade, och att det var den bästa Djurgårdsinsatsen han någonsin hade sett. Och sen i meningen efter var, men nu ska vi vara ödmjuka.
Och möta Degerfors klockan 3 på söndag, blir en helt annan match. Och sen bara, ska dubbla för Hjalmar Ekdal eller? Vad ska du det? 150 miljoner? Ja, vad tycker du själv? Vad tycker du själv? Sa han till Lau. Tycker han var dålig eller?
Det var väl inte ödmjukhet var väl inte temat för hela intervjun kanske, men han lyckades ändå få in att det var dags att vara det nu. Vi frångår våra principer här och börjar med den matchen, eftersom vi det var bara några timmar sedan då jag kom hem från den när vi spelade in det här. Det var ju det kanske mest framemotsedda matchen i den här omgången, rent objektivt då, med tanke på att de här två lagen är tippade att slåss om guld, och allt har tytt hittills på att Djurgården är kapabla att utmana Malmö FF, som vi har sett så pass bra ut, som att man tänker att de också inte kommer göra någon besviken på det sättet i år. Men det blev en väldigt ensidig historia, och det var lite sådär att man det spred sig en känsla bland oss på pressläktaren i alla fall, tingande uppe, tror jag, att det var ovanligt. Det var verkligen en ovanlig känsla att se ett lag, en match mellan två så pass på pappret i alla fall jämna lag, där ett lag bara fullständigt manglar det andra.
Ja, och det var ju liksom, jag kommer ihåg efter 5 minuter så vände du mot mig och sa så här, fan vilken inledning, och då var det Malmö som hade varit bättre laget, typ första 5 minuterna. Och sen var det liksom en helt, scenförändring, och Djurgården bara manglade över Malmö, och jag tror jag aldrig har sett en sån där överkörning av Djurgården på flera år, och jag menar, de har ju aldrig spelat så här bra, och just mot ett lag som Malmö. Och nej, men sen var det ju helt sjukt med 2 stolpträffar där man trodde att det skulle vara mål. Och sen så var det ju, det kändes sen efteråt, så kändes det som att ja, men Malmö var jättebra första 5 minuterna, men sen med tanke på de här kontringarna som Chili fick när han var livsfarlig, bland annat sköt i stolpen, så var det ju, kändes det som en taktik från Kim Bergström och Thomas Lagerlöf att de skulle liksom lägga sig på försvar i början och sen bara ta över.
Ja, för det är de bästa båda två ju. Nej, men det var ju, jag kommer ihåg att jag vände mig till dig där, var när MFF hade fått 1 eller 2 hörnor i början, minns jag. Och vart ganska framtunga, och de kombinerade sig fram, och sen så slog de den här snabba frisparken till Colak när han löpte in i straffområdet och spelade snett inåt bakåt. Och egentligen är det, tror jag, då jag bara så här, fan, stark start av MFF. De hade också gått på offensiven ganska hårt och tryckt tillbaka Djurgården. Men från det anfallet så är det väl då som Djurgården spelar sig ur den situationen. Magnus Eriksson slår en crossboll till Chilufya som blir fri där och skjuter i stolpen. Och från den punkten så är det inget snack. Liksom. Då är det ju bara Djurgården för hela slanten. Och sen kan man väl vända på det då, att när Djurgården sen trycker ner MFF, för MFF tvingas ju byta matchplan egentligen. De tvingas ju sitta mycket djupare och försvara sig och låta Djurgården ha bollen. För att när Malmö FF sen ska spela sig ur Djurgårdens höga press så har de ju inga möjligheter att göra det överhuvudtaget. Djurgården låser dem fullständigt. Och det som är anmärkningsvärt är att om ett bra lag trycker ner ett annat bra lag, då brukar det andra bra laget som blir nedtryckt ändå kunna vara farliga i omställningar. Men MFF har ju i alla fall i första halvlek nästan ingenting. De har inte en enda farlighet liksom, där de tar sig fram.
Men det var väl knappt ett skott på mål efter första halvlek?
Nej, det var i alla fall så som man minns det. Nej, jag tror inte de har det. I andra halvlek så har de är väl lite mer i matchen i andra halvlek. Men det är fortfarande så att när målen faller för Djurgården så har det börjat kännas som en tidsfråga igen. Då, för att de har tagit sig tillbaka in i, liksom tagit över igen. Så att, en anmärkningsvärd match och en spektakulär Djurgårdsinsats. Vi måste väl börja i den änden eftersom man kan välja att prata om hur lamslaget MFF var och hur lång historia de har av att inte klara av att göra speciellt bra matcher på Tele2. Och man kan, och med deras glasögon på sig, säkert prata om underlag också. Men framförallt så måste man prata om att det här Djurgården spelar ju som i trans just nu, och att de är ju, det går ju dra mycket paralleller till laget 2019 såklart, eftersom det här återigen då är ett lag helt utan nyckelspelare egentligen. Det är ju bara liksom, det går liksom inte att göra. Ja, det är
en uppgradering.
Det som var grejen då var ju att de bjöd inte på såna här insatser mot de andra topplagen. Det är väl det man vill komma till, att det här ser ju ännu bättre ut faktiskt.
Ja, och dels om man just ska göra en jämförelse mellan mellan Malmö och Djurgården, så känns det som att om man tittar på de senaste halvåret eller de senaste 4 månaderna, så tittar man på hur många spelare i Malmö har blivit bättre sen den, och hur många spelare i Djurgården har blivit bättre. Det är liksom, alltså det är som milsvid skillnad, så att det finns inte liksom. Hur de har utvecklats, jag menar Hjalmar Ekdal, Une Larsson, Vittry, jag var och tittade på målvakten, Vasjutin, du har Hampus Findell, Mange Eriksson, Niklas Bärkroth, Chiluffa, det går liksom. Man kan fortsätta hela vägen, och det känns som framförallt Ekdal, Bärkroth och Magnus Eriksson var ju 5 getingar, tycker jag, ja, den här matchen.
Det var de. En annan grej med det här tycker jag också är det här att man kan välja lägga band på sig i slutsatsen om att Djurgården har vunnit 4 matcher och hur bra de ser ut och så vidare. Och det är klart att mycket händer under en säsong, och det kan plundras i sommar och det kan hända grejer på massa olika håll och kanter, och jag tror ju att MFF absolut inte kommer liksom vara avkopplade från det här på något sätt.
Nej.
Men vad man kan säga är ju att det är ju inte som om vilket lag som helst gör 4 bra matcher i början på säsongen, eftersom vi har sett det här hända förut under Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Och vi har sett dem bygga ett liksom det här. Jag kommer att jag skrev efter matchen igår att det här är Sveriges bästa system. Att Djurgården har liksom det bäst fungerande, bästa systemet, farligaste systemet i hela allsvenskan. Och det var det som gjorde att de vann SM-guld 2019. Att de hade det i grund och botten. Nu ser de ut att ha det igen. Och då är det liksom konstigt att inte dra slutsatsen att det räcker väldigt långt, tycker jag. Så att jag är nästan så att jag tycker liksom att man kan väl kanske prata om ett skifte i för den här säsongen i alla fall, i vem som är favorit till guldet. Jag tyckte att MFF var favorit när säsongen började, men efter att ha sett de här matcherna nu när Djurgården får det här att funka så himla bra, så är man väl nästan så att man tycker att favoritskapet börjar tippa lite grann.
Nej, eftersom jag har Djurgården som SM-guldvinnare så visste jag det här. Jag hade ju full koll, stenkoll på hur bra det var, exakt vad det hände.
Det var det här, Skulason och Fjolusson du hade koll på.
Exakt. Men du, jag tänkte på det just att du nämnde att de blir plundrade i sommar. Det är det jag tror de absolut inte kommer bli.
Nej, det är Vittry, ju det.
Vittry lämnar ju säkert, men sen, jag menar, Chiluffa tror jag aldrig de kommer släppa om de inte får någon monsterbud, för att om de är med och slåss om SM-guldet, för då kommer de behålla honom, för de är inte i behov av att sälja. Jag menar, Bergkrot, säg att han inte förlänger då, som jag tror jag säkert han kommer göra, men jag menar, då behåller man bara honom säsongen ut, inte släpper honom för 5 miljoner med ett halvår på kontraktet om du kan. Han är så här bra och du kan säkra upp SM-guldet, så att, och jag tror inte de kommer värva något speciellt heller, max en spelare i så fall. Så att det är, Djurgården känns ju väldigt stabila på det sättet, med tanke på att de kommer få behålla truppen väldigt intakt hela året.
Ska vi ta två minuter om MFF också då, som ju ändå gör en väldigt slätstruken match. Och det är väl då den här vinkeln man kan välja lite grann. Är det Djurgården som gör dem så dåliga? Och mot bakgrund av då hur Norrköping uppträdde på samma arena mot samma lag för några veckor sedan. Så det gav ju eko. Man kände igen saker och ting här. Att det andra laget får väldigt svårt att spela när Djurgården är på det där humöret. Men fortfarande så kan jag väl tycka att sådär att justeringarna de försöker göra, alltså försöken att påverka matchbilden, faller så himla platt att de liksom hittar ingen väg ut. Anders Christiansen bytte väl liksom roll två gånger, tre gånger kanske till och med, för att försöka hitta sin plats i matchen, och de försöker spela via honom, men när det inte går, då undrar man var de... Ola Toivonen var ute efter matchen där och pratade med oss och sa att han tyckte att problemet var att de hade för dåligt, att två saker han identifierade. Det ena var att Djurgården hade läst att de ville skicka fram Knudsen mycket i början och att de satte mycket press på honom och ställde om där. Och det var ju liksom fallet under de första minuterna i den här matchen. Men sen är det ju tusen andra grejer som inte funkar för MFF. Och sen pratade de om att de har för dålig rörelse på mittfältare och anfall. Men jag vet inte om det är det handlar om heller riktigt, utan det kändes bara som att, sådär, att sättet som man ska mäta sig med det där Djurgårdslaget just nu, det är ju att ha ett ännu bättre system som liksom neutraliserar effekterna av Djurgårdens på något sätt. Och det har inte MFF riktigt, ser ut som, tycker jag, när man ser den här matchen. De hittar liksom inte, de har inte liksom de grundfunktionerna i laget riktigt för att ta över matchbilden och styra den själv riktigt.
Och man kan ju sätta frågetecken också för att en del spelare är ganska mätta här. De har vunnit SM-guld, de har varit dominanta, och får vi se här hur de reagerar när de ska ut i Europa. Det är väl det som är liksom den stora moroten, även om såklart inte SM-guldet är borta heller. Däremot så kan man ju välja att se det som Jon Dahl Tomasson gjorde också. Han menar på att Djurgården var jättebra, vi var extremt dåliga, det var inte Malmö-mässigt det vi höll på med i första halvlek, och det var liksom ett olycksfall i arbetet. Han menar på att han var väldigt besviken över matchen, men han är liksom inte orolig att det skulle vara någon katastrof. Och det är en förlust mot ett bra Djurgården och oavgjort mot Östersund som liksom är plumpen. Det är ju liksom ingen dunderkatastrof. Däremot så kan man ju se liksom tendenser i spelet och just ifrågasätta den här. För det var väldigt håglöst. Det är väl det som man kan oroa mest om. Men ja, det blir spännande att följa det här. Vad reaktionen blir på det här för Malmö.
Ja, verkligen. Verkligen spännande. Jag tog väl en sak ganska bra på slutet där. Att han tyckte det kändes spännande att de hade stött på ett hinder. Och hur de ska lösa det nu. Och att det blir bra för allsvenskans drama här. Med att de här lagen kan slåss där uppe i toppen. Vi går vidare nu till lördagens matcher. Hammarby-Häcken 1-1. Häcken fick en drömstart och gjorde 1-0 genom Jeremejeff ganska tidigt. Och sen så åt sig Bayern in i den här matchen och gjorde en ganska bra andra halvlek och kvitterade genom Abbe Khalili som sköt via 45 Häcken-spelare och in i mål. Så gjorde de ett bortom 2-1 mål också. Men kryss är väl inte kanon för något av de här lagen, eller vad säger du?
Nej, inte alls. Det var väl som jag skrev innan här, att det var väl, som jag har uppfattat det, så är väl Stefan Billborn mest pressad här. Jag tror att Häcken kommer aldrig sparka Andreas Alm efter det han gjorde förra säsongen och tog det till en tredje plats. Han har tagit dem till cupfinal. Han vann cupfinal 2019, så att han har väldigt mycket att falla tillbaka på. Däremot får det såklart inte bli någon kollaps här, att de förlorar alla matcher fram till uppehållet. Då kan det nog överväga. Men det är så att tränarna brukar ju få liksom, om man har misslyckats en säsong eller i de här topplagen eller de förmodade topplag, så brukar man ju få en chans att rätta till det. Det fick en Nordlig till exempel efter SM-guldet här, så hade de en mindre lyckad säsong, då fick han chansen att rätta till det. Det gick inte, han fick sparken i juli. Samma sak med Billborn, har gjort jättebra fram till de kom åtta förra året och fiasko, och då får han chansen att rätta till det får han nu. Sen så tror jag det ska mycket till att han får sparken också, men de behöver steppa upp Hammarby. Det är lite samma sak som med Malmö där, att man, det är liksom inte de här, den här offensiven fungerar inte, och de har inte fått igång Selmani, Ludvigsson, finns inte någon riktig kemi däremellan har man sett de här matcherna. Och sen är det att de här, tycker jag, mittfältarna med framförallt då Bojanic, Armas Cher senast och Jeppe Andersson, de vågar inte vända upp utan det blir lite mer ängsligt och sådär, det saknas lite självförtroende. Så att, men jag tror Hammarby kommer att trumma igång här, var det lider ganska fort. För att, 1-1 var det dåligt både för båda lagen, känns det, om de tappade mark.
Ja, jag kan bara hålla med. Jag tyckte väl kanske att för Bayern att det här fanns ändå en hel del bra signaler i spelet här i andra halvlek, att de faktiskt kom till mer. Men det ser lite mödosamt ut för dem. Alltså det går inte med den här enkelheten som man väntar på lite grann. Men man kanske ska sluta göra det nu och bara försöka titta på att de spelar på ett annat sätt då. Jag vet inte riktigt. Och sen så, även om Selmani var involverad i en del grejer här, så fortfarande är han ju inte målskytt i allsvenskan för Hammarby, och han är inte riktigt den spelaren man kanske såg framför sig att de skulle få tillgång till när de köpte honom här.
För sen känns det är det ju ett jättemiss, bra... 1-0-målet också. 1-0-målet är ju en jättemiss där för Inger som hoppar hår i luften, och sen är det ju, kommer de på mellanland där, men lite i andra. Men jag tycker ändå Fjolesson ser ruggigt stabil ut med där bak.
Ja, du försvarar dina islänningar, så är det. Så kommer det att förbli. Sirius Kalmar 1-1. Det var ju matchen mellan de två it-lagen i allsvenskan inför den här säsongen då, eller inför den här omgången i alla fall. Och där, jag vet inte om du såg den, men jag tittade på den och tyckte att Kalmar var närmare segern kanske över 90 minuter och kom mer rätt i sitt spel. De hade en jäkla massa boll i första halvlek i alla fall, och stod och prövade Sirius lite grann. Sirius försvarade sig bra, och det var väl lite grann kanske lärdomen från den här matchen, att det här är två lag som inte bara är bra framåt, utan så det var ingen som trodde eftersom de har hållit nollan i alla matcher hittills ungefär. Men att de kunde ta ut varandras anfallsspel en hel del. Kalmar ser ut att ha kommit lite längre i sin spelmässiga utveckling, men känslan när man tittar på de här två lagen är att det kommer inte, det är osannolikt att se sig framför någon stor genomklappning. Det är väldigt mycket som funkar i grunden och som de har liksom lyckats automatisera båda två. Så jag tycker att det var en underhållande match, även om man hade kanske önskat sig lite mer kvalitet från båda två i sista tredjedelen för att de skulle få betalt för sitt spel. Men kanske att Sirius är lite gladare för poängen än vad Kalmar är.
Ja, men framförallt är det imponerande Henrik Rydström har lyckats med i Kalmar. Det både Nanne Bergstrand och Magnus Persson inte alls fick till, så har ju han med i princip sämre material fått dem att spela riktigt fin fotboll och fått till det på ett riktigt bra sätt. Henrik Rydström är, om ingen visste det och liksom inte har sett det nu, han är ju ruggigt bra tränare. Jag trodde inte han hade det här i sig, att han skulle lösa det och få Kalmar att se ut så här bra. Men är det bara hatten av för honom vad han har gjort i Sirius och Kalmar. Och gör han en bra säsong med Kalmar nu och får dem, då lär ju han vara aktuell för toppklubbar. Och jag menar säkert klubbar i Danmark och som får upp ögon på honom. Det är riktigt bra jobbat.
Jag håller helt med dig, och det som är, jag tänkte lite grann när han tog över Kalmar igen här, att Kalmar hade slarvat bort honom när man såg vad han åstadkom i Sirius, att det var synd för Kalmar, för vad bra det hade varit för dem att använda honom för att göra en omstart då med allt som har varit där. Men och sen när han lämnar Sirius och gick tillbaka dit, då tänkte jag, för han ryktades ju lite till Norrköping bland annat, det är nog rimligt att han hamnar i en sån klubb, att det kändes som ett kap för Kalmar, och det gör det ju verkligen nu. Han är ju långt mer värdefull än varenda spelare de har i hela den här truppen, de facto för deras resultat. Sen kommer han inte säljas för samma pengar som Isak Jonsson eller Elias Olsson eller någon av de andra ungdomarna. Men jag håller med dig. Rydström börjar segla upp som en av de absolut mest intressanta tränarna i Sverige. Halmstad Blåvitt 1-1. Såg du matchen?
Jag såg delar av den, och det var väl ingen sprakande tillställning. Hamsik fick en assist när han spelade fram Sana. Var väl okej. Inte speciellt mycket mer. Antonsson levererar för Halmstad, blir otroligt viktig. Men inte speciellt överraskad. Halmstad tycker jag såg väldigt bra ut på försäsongen. Jag tycker att de har ett väldigt intressant lag där. Och som jag var inne på, Ante Johansson, när han får till det så är de starka. Men Blåvitt, jag vet inte, det är väl, vi var inne på det tidigare här i avsnittet, att man kommer att ha höga förväntningar på dem, eftersom att man räknar liksom som att Bent och Berg redan är där. Men det är de ju inte, och man får ju säga att det märks rätt rejält. Och sen målvakten är väl inte, Anestis är väl inte, har vi inte varit en mur direkt, för att uttrycka det milt här i inledningen.
Nej, det vore att ta i. Vi kan lyssna lite på hur det lät när Roland Nilsson pratade med Discovery efter matchen, så vad han sa då.
Sen fick vi arbeta oss in i matchen, men kvaliteten var inte riktigt där idag. Viljan att ha bollen och flytta bollen på det sättet som vi har tränat på var inte riktigt där idag heller. Stundtals så var det där och då såg det riktigt bra ut. Men stundtals så tar vi lite konstiga beslut i vårt sätt att spela, och då sätter vi oss också i konstiga situationer.
det här med att kvaliteten inte är där, vad beror det på? Är det planen? Är det ni? Eller, alltså...
Ja, det är klart att planen inbjuder inte till något skönspel direkt, så är det. Och det säger ju killarna själva att det är svårt att studsa väldigt mycket och så vidare. Men samtidigt så är det också att vi kan nu bättre och vi har bättre kvalitet än vissa stunder som vi visar idag. Och det, där måste vi fortsätta jobba. Att, planen är en sak, men vi kan ändå med den skickligheten vi har att kunna göra det bättre.
Ja, och jag reagerar lite när jag hör de här postmatchintervjuerna med honom när det inte har gått så bra för Blåvitt. Och det var lite samma sak förra säsongen, att han pratar om saker som... Ja, men det finns tränare som pratar så här. Och han pratar liksom om grejer som jag är så här, okej, och det är lite som att ansvaret ligger borta från honom, kan jag tycka. När man pratar om så här kvaliteten i passningsspelet, eller när man pratar om spelarnas inställning, eller att så där, att ja, lite som att så här, vi hade kommit överens om någonting, men det blev inte som jag ville. Och sen så att det är så breda, svepande för, liksom, analyser av hur fotbollsmatcher avgörs. Att, okay, vad är det som avgör kvaliteten i passningsspelet? Då kan du gå till lag som till exempel har ett bra fungerande passningsspel. Kalmar till exempel. Vad är det som avgör att Kalmar har bra kvalitet i passningsspelet? Ja, de har ju tränat. Det är ju väldigt systematiserat hos Kalmar att de har ett passningsspel som tar dem framåt i planen och till målchanser. Det är inte för att spelarna är i bra form eller har större individuell kvalitet än spelarna i Blåvitt. Och så kan du gå till exempel Djurgården. Och så kan du titta på laget som Kim och Tolle tog över, säg 2019 då, och spelare där. Det har vi pratat om flera gånger här förut, att det fanns spelare där som du kanske inte tänkte att de skulle vara drivande i ett lag som vinner SM-guld. Och vad var det som gjorde att de fick satt ihop defensivt och släppte in väldigt få mål i Allsvenskan? Vad var det som gjorde att de spelarna kom rätt i pressen och var täta och kompakta? Vad var det som gjorde att deras passningsspel hade mycket kvalitet? Ja, men det var ju också system. Och ibland när jag hör Roland Nilsson prata så låter det som att han gör analysen att problemen ligger där, men de hänger inte så mycket ihop med det han gör, liksom, utan att det är mer att de får inte till det, och det är lite mystiskt varför det inte blir så där. Och jag tycker att det där, drar man en rät linje från det där, att det är fortfarande svårt att se hur Blåvitt vill spela. De har liksom ingen tydlig spelmässig identitet med det här laget, och det gör mig lite konfunderad kring var den här säsongen ska ta vägen för dem. Jag vet inte om du håller med när du hör honom snacka.
Rolle har väl alltid varit så att han pratar ju väldigt svepande och pratar i klyschor typ hela tiden.
Ja, men det kanske är det då, att det är det, ja, att det är det jag reagerar på. Och jag tycker kanske då, och då kan man fundera på så här, varför är det viktigt hur man kommunicerar som tränare? Jag tycker att det har gått en trend kanske tränare i Sverige som är väldigt pedagogiska mot sina fans. De bjuder väldigt mycket på så här, det här försökte vi göra och det här funkade inte. Så här försökte vi spela och det funkade inte. Och de pratar även i mycket intervjuer om hur de tränar och vad de tränar på. Och vad det ger är ju förtroende i till exempel supporterled. Så där, att man säger okej, men det är det här han menar med det här. Då man förstår det, då blir det lättare att se vad laget håller på med. Det blir svårare och mer av liksom ett mysterium kring alltihopa om man pratar i väldigt breda termer och mer klyschor som du är inne på där. Så det är väl det jag reagerar på lite grann, att det känns som att det kan funka mot honom lite kanske. Ja. Jag vet inte.
Nej, vi får se här. Det är svårt att veta vad man har Blåvitt.
Väldigt
svårt. Det känns lite grann som det är så med alla lag, den här pandemin allsvenska. Det är alla slår alla och det är svårt att utlysa någon mönster här. Till exempel ÖFK Varberg, ja, en sån match där Varberg vann med 2-1. Där hade man ju trott att ÖFK gjorde 1-0, nu kommer de bara köra över Varberg eftersom de har sett så bra ut. Nej, då vänder de och vinner med 2-1 borta liksom.
Ja, och Varberg var klart bättre. Alltså, för vad ÖFK har gjort här i början, så har de liksom ju, ja, de åkte ner och de höll stånd mot Kalmar och de slog Örebro med 5-0 och kryssade mot MFF. Det är jättebra resultat för dem. Och sen den här plattmatchen liksom, efteråt, att det är jäkligt knepigt att hitta någon linje i det, tycker jag. Men Varberg, alltså man måste säga det, Varberg här, Simovic var otroligt het den här matchen. Varberg gjorde en jättebra match. Och det, vet du vad det konstigaste är för den, som att vi ser ju mycket Hammarby live eftersom vi är baserade i Stockholm. Det var att se från Carlos de Brito i Varberg, som var involverad i allt.
Också. Ja, det är Jocke, man fattar ingenting när Jocke Persson tog honom liksom.
Nej,
men
det gjorde
man
inte. Nej. Men han är, alltså, nej, han var playmaker, vänsterback, forsade fram, slog 100 inlägg, frisparkar. Det var liksom som att så här, är det någon brasiliansk landslagsman som vi varvar ner i på västkusten.
Jo, men alltså, man, vad heter det, Man såg ju att när Hammarby värvade honom så sa ju typ Jesper Jansson och Micke Hjelmberg att ja, men han är längre fram än Neto Borges var. Och Neto Borges såldes ju till Belgien sen ganska snabbt. Och han tänkte man ju såhär, när Borges spelade, tänkte man såhär, men vad är det här? Liksom. Sen gick det typ 5 matcher och då bara, wow, vilken spelare. Det var ju samma sak med De Brito. Han bara, alltså helt ärligt, det här är ju helt, han är ju katastrof. Och sen var han till Frej och sen så blev han utlånad. Och sen så värvade de ju Jehaz. Och sen så fick han ju inga mer chanser. Så att det finns ju ändå något där.
Ja, jag tyckte han var strålande i den här matchen. Varbergs vänsterkant med Fofana och honom var för mycket att hantera för ÖFK helt enkelt. Och även Albin Mörfelt som ju var succéman i Division 1 förra året var ruskigt bra och skapade mycket för Varberg här. Plus att Osimovic var het. Så att nej, Varberg känns som att de kan vara en vändning på spåren här med många spelare som kom igång mot ÖFK. Sen hade vi den här söndagens stora utskåpning i Örebro. Och ska vi börja med Örebro här med tanke på att det är nästan mer dramatiskt det som sker där än det som sker i Norrköping. Hur illa ställt är det tycker du?
Ja, alltså om man inte har gjort ett enda mål, då är det klart det är ruskigt illa ställt. Alltså de var ju totalt utspelade och helt lost gällande men alltså allt. Positionsspel, offensiv, defensiv. Alltså det här ser ju, det är ju inte som de har någon liksom linje alls i spelet. Och det, alltså, ja, men jag har bara ett frågetecken. Alltså, man har ju tänkt så här att ja, men det är 2-3 matcher. Liksom, men sen den här, ja, mot ett Norrköping också som är lite hatlag. Och de hade ju banderoller där mot Oskar Jansson och alltihop. Jag tänkte, kan man inte tända till en sån match? Jag vet inte fasen. Och jag vet inte, Axel Kjell har väl varit snack om att han ville bli manager och sportchef. Jag vet inte. Man kan inte fortsätta och inte göra ett enda mål i något speciellt läge till. Då måste man ju göra någonting. Alltså, för oavgjorda resultat och uteblivna segrar, men inte ett mål. Det Örebro känns helt.
Och det jobbiga för dem är väl att prestationerna ser ut att bli värre också. Alltså, det är ju en sak att de åker förlorar med 5-0 mot ÖFK. Det var ändå inte en så himla dålig prestation egentligen, om man ska vara helt ärlig, om man tittar på hur den matchen såg ut. Det var ju det här med att ÖFK slog världsrekord i effektivitet. Men det här var ju, alltså jag tror Norrköping hade 600 skott, som jag såg rätt statistiken. Och det borde ju blivit mer, alltså än 3-0. Alltså det var ju, det var pinsamt för Örebro. Och sen är det väl att en del spelare de har värvat in här, man tänker på vilket lag de har haft de senaste åren, så har de ju alltid haft minst en offensiv spelare som har tänkt att det här är ändå liksom en betydande spelare för dem bra framåt, om det har varit Carlos Strandberg eller att någon annan som de har värvat in eller lånat in. Men nu är det ju Dennis Hymmet som leder den där anfallslinjen, och att liksom förlita sig till honom att han ska göra målen här, eller att Agomek Meti ska backa upp honom, det ser tunt ut. Och dessutom den här Bobby Allain som står i mål. Jag tycker han har gjort fått en hemsk start på sin karriär i Örebro och Allsvenskan. Han är säkert mycket bättre än så här. Det måste han vara eftersom han är professionell fotbollsspelare. Men målet som, det är väl Adegbenros 3-0-mål va? När han chippar in i första stolpen. Där Bobby Allain står som om han inte har förstått att matchen har börjat nästan. Det ser inte bra ut. Det ser ut som en självförtroende kris också redan. Så det är alla larmen tjuter i Örebro.
Ja, och sen ett annat lag som har överraskat positivt, det är ju AIK. Kanske inte för, vissa hade dem som att de skulle ha med i toppen, men nu är de skuggar om Djurgården, bara 3 poäng bakom. De vann och tog en väldigt meriterad seger mot Elfsborg hemma. Elfsborg har svårt på naturgräs tidigare, men AIK ser, även fast det är en del spelare som inte har liksom något kommit igång, jag tänker på Ofori, Lustiga inte i superform heller ännu, men det känns som vinna mot Elfsborg på det sättet man gör stabilt, och sen så får man ju säga att Nicola Stefanelli trummar igång rejält han också, där känns det som att AIK har hittat sin anfallare, även fast man har scoutat nu, såg jag här i Serbien, offensiva spelare, skrev
Aftonbladet. Det måste väl AIK göra var tredje år, va? Det står väl i stadgan i föreningen, det ska komma minst en spelare från Balkan var tredje år.
Varför åker man till Serbien om man aldrig har lyckats hitta någon bra därifrån senaste, jag förstår inte. Märkligt.
Nästa gång funkar det.
Ja, exakt. Nej, men det blir spännande att se.
Det här var väl en seger som AIK har liksom, som man tänker sig att AIK ska ta sina segrar, att de är jäkligt knepiga och bryta ner och sådär. Sen så tyckte man väl att Tim Rönning gjorde en väldigt bra match för Elfsborg. Var väl en en faktor i det här att det inte blev mer än 1-0 när de AIK väl hade grepp om matchen. Och sen fick Elfsborg till en väldigt bra forcering i andra halvlek, men AIK stod emot. Det är ju lite sådär att man undrar, nu har de ju dragit åt sig 3 segrar på 4 matcher här. Kanske att man att har funnits en viss underskattning kring hur bra AIK-laget är, och också hur långt man kommer på det där defensiva blocket de har. Att de måste inte ha en sprakande offensiv, för man saknar fortfarande lite X-faktor framåt, och man saknar ett tydligt, riktigt bra alternativ till Goitom kanske. Radulovic är ju ut och inte vara den spelaren riktigt ännu för dem, och då, men att det här räcker ganska långt.
Ja, verkligen. Sen får man, om man skulle, vi gör en liten referens till förra matchen då, Alex Mrozovic, han skulle ha en 4 och Sotte skulle nästan ha en 4 han också, eller ja, ska ha en 4 båda två. De var grymma mittbackar, och Sotte plockade helt ner Dion i Elfsborg. Såg ut som en juniorspelare när landslag, eller när enligt han själv, EM-aktuell när Sotte plockade ner dem. Det var riktigt bra försvarsspel av AIK, och det, har de sitt försvarsspel så här, så räcker det om de gör ett mål. Då kan de ta de här 1-0-stegarna som de gjorde 2018. Så att och de var ju väldigt nöjda efteråt också. De menar på att det var framförallt Bartosz sa ju det, att att just att man vinner på det sättet man gör mot ett lag som helst på Stockholm 2 förra året, det ger självförtroende och det ger liksom en fingervisning var man står. Och sen som jag sa, så har de ju en del sparkapital, men att få det inte i närheten av att vara i någon form än så länge.
Nej. Jag gjorde en intervju med Sebastian Larsson förra veckan. Han gjorde sin 100:e match för AIK här sen han kom tillbaka från utlandsproffslivet, som den ligger på Expressen fortfarande. Vi pratade om många olika saker. Det som jag tog fasta på där var att han har ju mycket åsikter om, så han har ofta tänkt igenom saker, Sebastian Larsson, när man pratar med honom. Det är väldigt sällan han slänger ur sig ett svar om någonting som han inte, eller säger att jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på det, vilket det finns en hel del spelare som gör. Men när det gäller då den stora frågan för svensk fotboll som han funderade mycket på, sa han, så var det ju framförallt underlaget. Och det som var intressant med hans resonemang om det där var att han sa att han hade inga lösningar på hur man skulle göra, men han tyckte att det var generellt väldigt dåligt för svensk fotboll att man byter underlag hela tiden, och då även mellan olika typer av konstgräs. Men han sa att det han sa att jag vill absolut inte ska spela på åkrar, och sen så nämnde han väl då att Friends gräs är ju till exempel inte så himla bra alltid. Det slog mig lite den här helgen också att det klagas ju nästan lika mycket på många av gräsplanerna som det klagas på konstgräsplanerna. Friends matta klagas ju på varje gång någon kommer i närheten av den. Jag såg att Hamsik var ute, va? Och sågade Halmstads hemmaplan också. Att den var dålig. Vi har ju ett problem även med de lagen som spelar på gräs, att de planerna inte håller tillräckligt hög kvalitet. Underlaget är liksom, för många spelare tror jag, en av de absolut största frågorna, när det kan kännas utifrån från vår perspektiv som att det, ja, men det är VAR vi pratar om, eller 51%-regeln eller det här som är de stora grejerna. Men spelarna verkar absolut mest upptagna, oavsett om de då är hemvävda produkter som Ahmed Hodzic, eller om de är hemvändare som Sebastian Larsson vid underlaget.
Ja, MFF Djurgården, eller Djurgården MFF har redan pratat om. En match som spelar samtidigt var Mjällby Degerfors. Den följde jag via live-rapporteringen. Jag har kollat upp lite efteråt. Mjällby var nära och gör 2-0 där och punkterar matchen. Men Degerfors hängde i och var väl aldrig riktigt nära att få med sig oavgjort. Det hade väl kanske varit lite orättvist, men viktig seger för Mjällby. Sen är det ju lite Degerfors var väl lite poplaget här bland alla som tippade inför säsongen, att andra spelar som fin fotboll och de kommer vara riktigt bra och gjorde en ganska bra försäsong. Men sen har de ju inte riktigt visat vad de går för, det är ju bara mot Göteborg de har lyckats komma igång. Och de har lite problem där med att spela, täta till och spela den här cyniska fotbollen som man kanske trodde, och har väl inte den offensiven och den kvalitet på spelartruppen för att spela som man gjorde i Superettan i Allsvenskan. Så att det kommer vara ett litet dilemma. Sen har de ju inte fått igång Edvardsen heller, och det är väl där de lider mycket av.
Ja, det här var en missräkning för dem igen. Jag tyckte för sig att jag såg delar av matchen i efterhand där sent igår kväll när vi kom hem från Djurgården. Men jag tyckte väl att hade den på i bakgrunden. Jag tyckte det såg ut som att Degerfors drev den som de gör. Men problemet är ju då med att om du driver matcherna men inte får betalt och blir bortkontrade mot bottenlagen som de blev här då. Mjällby kommer ju vara förmodligen ett bottenlag också. Då har du kanske bekymmer. Därför att det är väl det här Degerfors kan spela på det här sättet. Så att, trubbig start för Degerfors får man säga. Ska vi gå vidare till lite andra roligheter?
Ja, precis. Jag skrev ju här i Sillyrummet, min sida här på måndagar, att Jiloan Hamad kommer att lämna Kroatien och Gorica och han är högaktuell för Allsvenskan. Jag nämnde en del klubbar som kan tänkas bli aktuella och där är väl Norrköping finns i kopplingen med Norling. Vi har Örebro som är kopplingen där. Sen är det tveksamt om Hamad vill komma hem och till Allsvenskan och spela om och hålla sig kvar. Sen är det väl Hammarby då som också kan bli aktuellt. Där är det ju Björn Paulsen som de också går efter. Det är svårt att se att de tar båda. Sen är det väl liksom hur det utvecklas med Paulinho är väl också väldigt avgörande där. Och sen så Malmö då, det är väl också ett hyfsat långskott får man säga. Men det blir spännande att se vad som händer då. Men det beror ju liksom på, han kanske får något utomlands då, men annars så kan han ju knappast ha speciellt höga krav tror jag när han kommer hem till Allsvenskan. Det kan bli spännande att se vart han hamnar.
Ja, Örebro behöver honom. Så är det någon gång han ska gå till Örebro så är det nu. Kan man ju tycka då att han inte ska göra en vänta tills han är 35 och vända tillbaka dit. Ja. Hamad tillbaka vore kul. Det var ju mycket drag runt honom när han var sist i Bayern också. Ja. Då har den grejen Jens Gustafsson också, som vi har ju sett både ute på Kaknäs och tittade på Djurgårdens träning i veckan och sen dök han upp till två igår och såg de spela mot Malmö FF. Kanske att han försöker hämta lite inspiration från Kim och Tolle då eller någonting. Det känns inte som att han är på väg att ersätta dem.
Han är väl bra kompis med både dem och med Bosse som jag fattar det. Men däremot så är han en av tre som är aktuella för att ta över Odense då. Jag har inte hört om han är högst upp eller längst ner på den listan, men det lär väl avgöra så här i veckan vad som händer. Men han är ju ganska kräsen. Jens Gustafsson tackade nej till Årborg senast. Och ja, ser väl sig om efter jobb. Och det är väl som vi har varit inne på tidigare här, att som tränare så är det färskvara. Du kan inte gå utan jobb för länge, för då blir det bortglömt. Det finns 100 exempel på det. Bland annat Rickard Norling då, som tog Assyriska en gång i tiden. Han fick sparken från AIK för att inte bli borta för länge. Och sen blev det Malmö. Så att jag tror ju att Jens tar det om man får det. Men sen ska han få det också, vara första var. Det är inte alldeles enkelt. Det finns väldigt många bra tränare både i Sverige, Danmark och Norge som står utan jobb och gör allt för att få ett jobb. Så att, det blir spännande att följa där. Vi får väl återkomma till det när det blir mer skarpt läge. Nu ska vi gå på det här, frågelådan.
Frågelådan. Ba-ra-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan.
Anteb, Norling och Jönsson dementerade uppgifter om Hamad igår. Är det spel för galleriet? Är Hamad ett namn Peking tittar på? Ja, det var ju inga uppgifter. Det var en åsikt som jag hade om att Hamad skulle passa bra i Norrköping och att det kan bli aktuellt. Jag hade inga uppgifter på att det var aktuellt med just Norrköping, utan jag spekulerade bara. Så att om Norling och Jönsson har dementerat mina åsikter, så jag såg att Norrköpings tidning hade gjort en artikel på det. Vi har hyllat Norrköpings tidning här förr och att de har gjort ett bra jobb. Det var väl kanske inte
det bättre artikel. Det passar rakt in i min teori om att du faktiskt har ett rejält inflytande över övergångar i Sverige. Att det är du som avgör vart spelare hamnar. Du avgjorde guldstriden förra året till exempel. Till Norrköpings nackdel då. Men när du sa att de skulle jogga hem guldet när de värvade Linus Alenius. Jag såg att det var en del oroliga lyssnare här nu som sa att skriv inte så här om Djurgården nu. Därför att då trodde du att det skulle att
jag tänkte, vi diskuterade det faktiskt på pressläktaren igår. Om jag säga så här, nu joggar väl Djurgården hem det här.
Det är nästan som att du är på väg att ersätta mig som Jinx kung då efter mitt GIF Sundsvall reportage där när jag
pågår,
hur fantastiskt bra det gick för Sundsvall. pågår Joel och de sen förlorat. Man förlorat alla matcher till dags datum sen dess, tror jag, i Sundsvall. Klubben är på väg att implodera fullständigt. William Norman, vad tror ni om Kalmar FF mot topplagen? Tycker att försvaret är bra och att Kalmar kan skapa oro redan mot de större? Ja, det ska bli väldigt kul att se Kalmar mot topplagen. Jag tror många topplag kommer att ha stor respekt för Kalmar efter att ha sett dem i första omgångarna här nu. Och inte liksom, jag tror inte man kan ta för givet att man ska in och kontrollera de matcherna så himla mycket. Utan en hel del lag kommer nog lägga sig ganska djupt mot Kalmar och tvinga Kalmar att försöka öppna upp dem. För det är väl det de har problem med Kalmar fortfarande. Att hur bra den ser ut, så den där fronttrion med vilka nu som spelar. Om det är Shamoun, Berg och Sakpakidis, att de är kanske inte tillräckligt bra för att luckra upp vilket försvar som helst. Så att ger man Kalmar ytor har man problem.
Ska vi bara ta det här med Hjalmar Ekdal och Ahmed Hodžić då, där Bosse Anderssons jämförelse. Det är många som tror att han var superallvarlig. Det var väl inte jätteallvarligt menat det där. Han menar mer som en hyllning till Ekdal. Men då får vi har fått en del frågor här, bland annat från Björk Björk. Om Bosse får dubbelt så mycket för Ekdal som MFF får för Ahmed Hodžić, och Kalmar får tre gånger så mycket som Karl för Karl som Diff fick för Ekdal, och IFK dubbelt så mycket för Haxa som Kalmar får för Karl, hur många miljarder går det Isak Berg och Andersson?
Det var kul.
Ruggigt bra. Däremot så tror jag inte att Isak Berg och Andersson har gjort det hyfsat bra, men jag tror inte han har...
Han var riktigt bra mot Örebro i helgen igen här nu.
Det var han absolut, men i de andra matcherna har inte varit superbra.
Vem har vi hade passat bäst i Ravis frisyr i Snabba Cash, och varför är det disco? Ja, men det är ju disco eftersom han har han har liksom tendenser till det redan med det här, att han har haft det här slicket som han har till exempel på sin profilbild på Twitter, att det är bara raka sidorna så är frisyren där. Jag är ju lite rufsigare fortfarande, och framförallt nu när jag har mitt livs corona frisyr och inte har klippt mig sin nyårsafton och ser ut som att jag har sovit under en bro ungefär, så det är disco som är närmast den frillan.
Malcolm Winbo, hur stort intresse finns det för Vittry? Ja, men det finns ganska stort intresse, och jag tror väl att han lämnar till sommaren ändå. Jag vet att det är flera MLS-klubbar som följer honom. Han har ju amerikansk pass som jag inte är helt snett på. Vi kan ta här Bilals kontrakt från Daniel Gustafsson. Ja, men det har vi varit inne på länge i den här podden, att de förhandlar och det pågår förhandlingar. Och jag, som jag fattade, han sa till mig för några matcher sedan att han hoppades att det skulle bli en förlängning, och det tror jag det blir också.
Daniel Gelang, eller Gelang kanske, om man har lite snitsigare uttal. Vad talar för att ÖSK inte ska åka ur? Just nu är det ju svårt att hitta så himla många bra argument för att de inte ska vara fast förankrade där nere. Talar för att de inte åker ur är att det är 26 omgångar kvar. Det är väl det som är deras hopp. Oskar Dahlström har en bra fråga här. Hur länge kan Djurgården behålla Kim och Tolle? Och det, jag tänkte på det där efter matchen igår, att sådär att ja, men de fick ju rättmätigt med beröm för guldet 19 såklart, och sen så fjolåret var ju bara konstigt för många lag, att de liksom, det var inte så många som drog så stora slutsatser av det, tror jag. Men nu har de byggt om ett lag här och fått det här att funka igen. Rimligen tycker jag så där, att i ett skandinaviskt perspektiv, att det är inte jättemånga andra tränarinsatser i Sverige som mäter sig med det de har lyckats göra med Djurgården snart, i alla fall liksom en och en halv gång nu, eller bygga det här spelet en och en halv gång. Att det är rimligt för, jag vet inte, klubbar, och de har också dessutom gjort en ganska stor klubb då. Säg att liksom FCK skärnar den skandinaviska tränarmarknaden. Det skulle ju vara konstigt av dem om de inte tittade på Kim och Tolle då, tycker jag. Och sådär. Men det brukar ju vara den vägen man behöver gå. Det är osannolikt att de skulle få ett jobb utanför Skandinaviens gränser snabbt, eftersom svenska tränare har väldigt svårt att få jobb där om man inte har rätt kontakter. Nu är de ju förvisso väldigt bra. De är bra polare med Graham Potter. Jag vet att de var i Brighton och tittade på träningar efter guldet 19 till exempel, och var med honom där. I alla fall skulle åka dit, jag tror de åkte också. Så att det skulle väl vara direktlina rakt in i engelsk fotboll där. Men ja, det är många som borde kolla på dem.
Jag har ju så svårt att se Kim och Tolle liksom köra genomgångar på engelska och sådär. Men ja, jag vet inte. Det känns som de är helt perfekt för Djurgården, men kanske, ja, de kanske skulle få tufft någon annanstans. Jag vet inte. Sen kanske det är en nackdel att man är två också. Måste ha... Jag gissar att de ska ha lika lön.
Ja.
Båda två ska ha huvudträning.
Samtidigt verkar det funka rätt bra med tanke på vad klubbar plöjer ner i spelare.
Ja, så absolut,
jag tycker alltid att tränaren ska ha bättre betalt. Pia Berglund. Vilken målvakt har överraskat mest i år? Lite mer målvaktssnack, tack. Har du någon målvakt som har överraskat i år, Isko? Negativt har vi tagit upp två stycken här, båda Anestis och Bobby Allen kanske. Men i övrigt vet jag inte riktigt.
Ja, precis. Nej, men Vasiuti, men det var han kanske inte överraskad på. Han är ju, det har vi ju pratat om tidigare, att han såg ut som en ruggigt... auktoritär målvakt också där, så han har väl inte överraskat på det viset. Men det är Ostedt då, får man säga det. Han tycker han har gjort, var väl en jättedålig insats där i början när vi såg honom, men sen tycker jag han har växt ut ganska bra. I och för sig, nej, han har inte heller överraskat så, får man säga. Men det är inte, det har inte varit, har det varit så mycket målvakts
stora målsinsatser? Nej, jag kan inte riktigt, jag vet inte. Kalmar har ju inte släppt in så mycket mål, men det har inte varit så mycket på grund av målvakt. David Mitom Nilsson har väl varit bra i Sirius hittills.
Ja,
men i Kalmars fall tänker jag att det har ju varit mest varit att de har bollen hela tiden, så att ingen kommer till skott. Att det är ju deras försvarsspel, att de har så mycket bollinnehav. Så det är väl inte någon målvakts... Nej, jag vet inte riktigt heller mer.
Här är det också en lurig fix. Varför är det tillåtet att prata danska på presskonferenser? Och det syftar de ju säkert på Jon Dahl Tomasson då. Robert Laul gjorde ju ett tappert försök där och frågade på engelska, men Tomasson svarade på danska, så jag vet inte. Och hans danska är helt omöjlig att förstå också. Man fattar ingenting.
Nej, jag var ju många som reagerade på det där igår, att han gjorde så. Jag kan tycka att det finns någonting lite roligt i det också, att han håller sig till det, att han vägrar liksom, att det bara är. Till och med när Kristiansson var ute efter matchen, han pratade också mycket danska, men han försvenskar ju sin danska på något sätt så att det ska bli mer lättbegripligt för oss, att vi kan ha ett samtal. Men att man bara kör på så där, det är, jag tycker det finns någonting humoristiskt i det. Jag tror vi stannar där för den här veckan, och vi får be att få återkomma i ärendet helt enkelt. Och nästa vecka har vi bara några dagar kvar tills det är uttagning av en EM-trupp också. Det händer mycket nu framöver.
Ja, spännande.
Så, ja. På återseende.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.